이에 순함. En tillflykt har du varit, du himmelens och jordens Gud, från släkte till släkte. Du har skapat oss till din avbild. Du har återlöst oss, gjort oss till Guds saliga barn. Du har upptänt och uppehållt tron i våra hjärtan. Du låter din godhet och nåd alltid följa oss. Du låter vår glädjebägare flöda över. Du ger oss med ditt heliga ord själens dagliga spis. Du ger oss vid ditt heliga bord salighetens underpant, din heliga lekamen och ditt blod. Öppna nu våra öron att lyssna på lärjungavis. Upplåt våra sinnen att betrakta ditt heliga ord, att meditera, reflektera över vad du i vår situation har att säga oss till tröst, till förmaning, ja, till salighet. Amen. Det blev Filipperbrevet, det första kapitlet, 21 versen, som blev mig förelagd här. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Livet Kristus. Ja, vad är livet egentligen? Man kan ju mena lite olika med den frågan. I den rent konkreta biologiska bemärkelsen så kan vi ju egentligen inte svara på det. Vi kan avslöja många hemligheter om livet och dess uppbyggnad, men vad det egentligen är, vad till syvende och sist skillnaden är mellan liv och livlöst, dit kommer vi inte riktigt. Och man kan ge många olika svar och ha gett genom tiderna. Det ska vi inte fördjupa oss i. Sen frågar ju människor i alla tider också, vad är meningen med livet? Varför finns vi här överhuvudtaget? Vad är meningen? Hur ska livet levas? Hur ska man vara en god, bra människa? Hur ska man få ut det bästa av livet? Ja, under olika tider, i alla tider, så har ju människorna ställts då under olika ideal, förväntningar, påbud som har lagts på. Man har talat om, det finns filosofier, genomtänkta uppfattningar, och det finns det här de sociala konventionerna som styr. Man har talat om att meningen med livet och hur det ska levas, det är framförallt att man ska bevara det upphöjda lugnet i alla situationer, den gamla antika stoiska skolan. Andra har talat om att man ska undvika det allt för storslagna, hålla sig tillsammans med några få goda vänner och leva så lite som möjligt, ta det lite lugnt och i smått njuta av livet, epikureisk skola. Det finns ju sen de här olika sociala förväntningarna, riddaridealen som försöker fostra åtminstone ynglingarna, då det är mod och tapperhet och det är de stora dygderna som man lägger på. Och genom allt sammans så löper det nästan alltid också en liten klassisk dragkamp, kan vi säga, mellan individen och kollektivet, mellan den enskilde och mellan släkten, stammen, klanen, gemenskapen. Och det har slagit åt det ena och det andra hållet. Men vad vi väl ska fråga efter så här också, kan de här olika idealen, förväntningarna, skapa det någon riktig frihet för människan? Nu talar jag inte bara om någon ytlig bemärkelse, utan lite mera i livet. Så visar det sig att det blir väl ett lagiskt drag över allt sammans. Hela tiden så kommer det som en förväntning. Du förväntas, ska du vara med, ska du hänga med, vara en del, så bör det vara på det ena eller andra sättet. Du duger inte riktigt som du är, om du inte formas efter oss andra. Skapar allt detta någon egentlig tillfredsställelse för människan med livet? man kan tänka på här. Det ska alltså, jag menar, i riktigt ordentlig existentiell mening, blir det inte alltid frågor och tomhet kvar. Om någon av er har läst, de som har gått i realskolan har väl gjort det i alla fall, och kommer ihåg den här boken Martin Birks ungdom, där de sen som student talar om studentlivet, där man lever på den tiden med glada vänner, man äter sex och man har det ena och det andra, och någon man konstaterar, detta är livet. Men någonstans i Martin Birk så var det, men detta var ändå inte livet. Det var hur glamoröst och hur trevligt som helst, men nej, det var någonting, det fattas ändå någonting. Tomhet. Till sist så finns det alltså alltid frågor om meningen i tillvaron. Och så kommer alltid den här frågan att vårt liv tar ju slut. Hur är det med döden? Döden, punkt och slut. Vad finns därefter? Vad väntar mig? Vågar jag dö? Finns det till sist någon mening med liv och med död? Och så glider människan gärna ut i lite tomhet där. Men det finns ett mycket bra nyckel som vi kommer in på det hela. Vi går till kyrkofadern Augustinus. Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner frid i dig. Där har vi både grunden och meningen. Allt liv kommer ifrån Gud. Allt liv, det minsta plankton i havet till det mest avancerade. Men som människor står vi ju i ett unikt förhållande, skapade till Guds avbild på ett speciellt sätt i skapelsen, till skillnad från allt det andra, skapade till hans avbild med en odödlig själ och med ett rättsmedvetande. Genom syndafallet en visserligen skadad och fördärvad, men i alla fall inte helt utplånad, förmåga att skilja mellan gott och ont, mellan rätt och orätt. Och det är detta som också skapar människolivets frågor, spänningen och spänningarna människor emellan, i livet och spänningarna människor emellan. Utan Gud, då blir vårt liv utan mål. Vår tillvaro blir utan mening, och det blir ett ständigt sökande, men man finner aldrig. Den mest tvärsäkra påståenden rymmer också ofta den mest gnagande ovissheten. Och att det är ett ständigt sökande som ligger för människorna här, det ser vi ju så många exempel på också. De stora litteraturen och dramerna handlar ju ofta på något sätt om en människas väg genom livet, sökande efter mål och mening. Ända från Gilgamesh, gamla babylonierna, fram genom de olika, Goethes Faust eller Peer Gynt, våra norska vänner är att förglömma. Nej, vårt hjärta är oroligt till dess det finner frid, finner vila i Gud. Låter höra sig, men hur finner vårt hjärta frid i Gud? Och vad är egentligen frid? Vad är det menas med det? Frid, tänker man, det är väl en känsla. En känsla av lugn, ro och välbefinnande. Ja, det är det väl. Men i Bibeln, när det talas om det, så är det någonting mycket mer. Frid i Gud, eller frid med Gud. Det är mer än så. Det är fråga om fred med Gud. Det ofrids och ofreds tillstånd som bröt ut genom upproret på syndafallets dag, så är det fråga om att sen ha återskapat fred med Gud. När fred skapas, då läggs ju vreden åt sidan, vapnen tystnar. Så finns det också här faktiskt. Det är alltså rätt i viss många sammanhang att översätta ordet eirene med fred istället för frid. I andra sammanhang blir det galet, när vi nu har två ord på svenska. Det finns en fredstraktat given, väldigt kärnfullt uttryckt i Romarbrevet 8.
Så finns nu icke mer någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är en fredstraktat från himmelens Gud. Och den är framskaffad av en medlare, Jesus Kristus. Han som bragte frid och fred genom sitt blod på korset. Så är alltså friden en följd av rättfärdiggörelsen. Då vi nu, Romarbrevet 5, då vi nu är rättfärdiggjorda genom tron, har vi frid med Gud. Det är följden, det är grunden för den. Och frid med Gud kan aldrig, jag säger aldrig, uppnås på annat vis. Människor strävar och strävar och strävar igen med sina goda verk, med sin helgelse, för att bli allt mer helgonlika och få frid med Gud, men når det aldrig. En enda liten viskning: kan du verkligen vara säker på att det räcker till all din strävan? Kullkastar allt sammans. Det fanns en augustinermunk som fick erfara det. Broder Martin, Martin Luther hette han. Och det har han ju vittnat om sen också. Och till följd av det så kunde han också bli en sån förkunnare och visa oss vägen till frid. Hur det inte går till och hur det går till. Men om nu det är så, en följd av rättfärdiggörelsen, hur kan jag veta? Jag, arme syndare, hur kan jag veta? Blir viss. Det förekommer. Och det är allt för lätt att det blir en slagsida i goda utläggningar också, där man lite väl mycket fokuserar på Kristi verk i oss. Och då leder det lätt till ett sökande inom mig, ett kännande och ett frågande: hur har jag det? Men då hamnar vi ju där i att det blir ingen visshet. Känslor, upplevelser, kan jag lita på att det är rätt, att jag inte bara bedrar mig? Och kan jag lita på att jag tolkar det rätt? Finns det inte någon annan väg? Jo, Kristus, inte bara i oss, utan också Kristus för oss, som skriften framställer. Den helige ande säger genom aposteln Johannes: om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Det finns ett fast, orubbligt ord att lyssna till, Guds eget ord. Hur kan jag veta? Skulle Guds ord kunna bedra mig? Då svarar vi med Paulus: bort det, den gamla översättningen. Det är otänkbart. Kan jag nu läsa i skriften, då är det också ett ord att lita på. Står det att till följd av rättfärdighet, då vi är rättfärdiggjorda genom tron, så har vi frid med Gud, då säger Gud så i sitt ord, då kan jag verkligen lita på det. Då ska jag inte ifrågasätta och börja gräva i mig själv och säga: men jag känner på något annat vis. För i praktiken så skulle det innebära att du träder upp och säger: Gud har fel i sitt ord. Och må han bevara oss för att ens tänka en sån hädisk tanke. Gud har rätt i sitt ord. Och det har Paulus också fått erfara: för mig är livet Kristus, säger han nu, aposteln Paulus, när han skriver det här omkring år 60. Ja, det var nu det. Annat var det förr. Men den gamle farisén, och han ännu hette Saulus, eller använde det namnet, då förföljde han den förbannade sekten av nasareer, nitiskt ville utrota dem. För mig är livet lagen och laguppfyllelsen. För mig är livet allt vad som är skrivet genom Mose, allt vad som är traderat och stadgat i fädernas traditioner och stadgar, att in till minsta prick följa allt samman. Detta för mig är livet. Så var det då. Nu har han fått genomföra en omvärdering av alla värden. Det har ställts på huvudet totalt för honom. Och det är inte så underligt. För vad som har mötts här, det är människans naturliga sätt att tänka och resonera, som taget i sin yttersta konsekvens och på yttersta allvar leder till farisismen, leder till Paulus, den gamle Saulus väg till saligheten. Och så har han fått möta när Gud talar. Mina tankar är inte era tankar, säger Herren. Så det som förr var den stora skatten för honom, det har han nu betraktat som avskräde. Och verkligen rent bokstavligt så betecknar det sådant som renhållningsverket får ta hand om sen när vi slänger gör oss av med det. Mer var det alltså inte värt all hans egen gamla strävan. Istället så har han funnit Kristus. För mig är livet Kristus. Och då har ju också allting för honom nu. För honom blev det ju en väldigt våldsam omkastning där. För varje kristen har det ju inte blivit så i livet. Men dock. Nu har allting fått sina rätta proportioner. Man kan säga att nu har vi Jesu ord här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt det andra tillfalla er. Paulus, han har nu försöka först Guds rike och hans rättfärdighet. Det har kommit i centrum för honom. Och det övriga vad som hör till, det har också fått komma efterhand. Kristus har blivit centrum. När Kristus har blivit det centrum i vårt liv som allting utgår ifrån och allt kretsar omkring, ja då kan vi möta både medgång och motgång, som Paulus också har fått göra, och beskriver att han är van och familjär med både det ena och det andra, med både överflöd och nåd, både välgång och motgång. För att då är jag ju aldrig utlämnad ensam åt ett ovisst öde. Då står en som har lovat: se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Men nu egentligen, här i Filipperbrevet, så är det väl inte bara den sidan Paulus syftar på när han talar här, utan det är ju en situation ganska påtaglig också. Om vi går där, så han sitter ju alltså, det här är ett fångenskapsbrevet som han skriver, det är 4 stycken sådana. För övrigt kan vi väl säga att alla de översättningar som vi har som tar upp det här, och i de föredrag vi hör, så brukar man ta för givet att det är i Rom han sitter, i den fångenskapen. Vi ska väl ärligt säga att det är inte helt oomtvistat. Det kan vara i Caesarea också där han satt fången. Och det finns de som tycker sig utläsa att det kan ha varit en fångenskap i Efesus. Det sista tvivlar jag på. Och jag tror själv att det är Rom. Det är det mest naturliga, men det är inte det avgörande. Han har alltså blivit fängslad och sitter där. En företrädaren för den kristna rörelsen. Och det här borde ju kunna vara ett stort aber och avbräck. Istället så talar han ju om nu att nej, det har snarare blivit i framgång för evangeliet, det som har hänt. Det har istället skapat mera frimodighet istället för nedstämdhet. Och den erfarenheten har Kristi kyrka fått göra sen genom århundradena. Martyrernas blod är kyrkans ädlaste utsäde, heter det. Men sen har vi ytterligare en sak när evangelium predikas. Och det är det att alla gör det inte, ska vi säga, av rätt orsak, med rätt sinnelag. Det finns avundsjuka och sådana som söker strid, inte bara god avsikt. De predikar inte villfarelse, utan liksom Paulus själv predikar man Kristus. Men somliga tycks göra det mer eller mindre för att göra livet lite mer surt för Paulus. Vi vet inte vilka de är eller exakt vad det handlar om. Men det väsentliga för Paulus, det är nu här inte att fastna i alla dessa detaljer, utan Kristus blir förkunnad på det ena eller andra sättet. Och det är jag glad över. Och så talar han ju om det, att han ska fortsätta. Hans glädje ska inte ta slut. Det ska leda till hans frälsning. Evangelium förkunnas. Han ska få se dem. Kristus ska bli ärad, vare sig jag nu lever eller jag kommer att dömas till döden. Ty för mig är livet Kristus. Då har han på nytt här alltså ställt Kristus i centrum. Utifrån det så måste all bedömning utgå sen av vad som sker. Det är rörigt i församlingarna just då. Och det är ovisst hur det ska gå för Paulus här. Visserligen så uttalar han stor tillförsikt här. Han känner sig övertygad om att han kommer att bli frigiven och få träffa dem igen. Men samtidigt så har han ju också det, skiner igenom att helt säkert är det inte. Gud alena vet. Men det är just detta. Liv eller död. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. När det är så för honom, och det är liksom den tröst han lyfter fram här, att livet är lika med Kristus, centrum där, då har även den sista fienden, döden, mist sin makt. Döden kom ju som en följd av synden, den stora fienden till det mänskliga, till vårt liv, och ligger sedan över hela människosläktet från syndafallets dag som ett straff över. Du som för syndens skull låter människor dö och bli till stoft igen. Den fienden, oövervinneliga som vi har, den har genom Kristus berövats sin makt och sin udd. Och för den som lever har Kristus som sitt liv, så har den också mist både sin fasa och sin makt. Och därför så sägs det också i, vet vi, Korinthierbrevet, Paulus citerar de här orden: du är död, var är din seger? Du är död, var är din udd? Tala så emot. Och det är därifrån vi också sjunger en uppståndelsesalm som vi har på påskdagen: du helvete, var är nu din seger idag? Vers börjar: Kristus har uppstått som förstlingen från de döda, säger skriften. Som förstlingen ifrån det döda. Och vad betyder det? Jo, det betyder ju att hans kropp, han är huvudet som står upp först, ska följa honom efter. Jag vill att där jag är, där ska också lärjungarna vara. Det är han. Där han är, hans uppståndelse, där ska vi också följa honom efter. För syndens skull, som vi sa, så måste väl kroppen dö och bli till stoft igen. Men själen får vara tillsammans med Kristus i paradiset. Paulus talar ju, om vi går några verser längre fram, om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, så vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. För Paulus, ja. Men för församlingarna då, för er skulle det nödvändigt att jag får leva kvar. Så dras han både och här. Och då ser vi konkret här, döden har mist sin udd. Det blir en vinst för honom. Tar nu fienderna och dräper honom, tar hans liv, så kan de bara åstadkomma att Paulus säger: ja, det vore ju mycket bättre. För då har man för alltid befriat honom från all oro, bekymmer, från alla frestelser som ska möta, och framförallt för hans gamla Adam, det gamla köttet som ständigt på nytt reser sig upp inom oss. Det som vi aldrig, aldrig kan bli fri ifrån så länge vi är kvar här på jorden. Men där, i paradiset, idag ska du vara med mig i paradiset, sa han till rövaren, där är allt det onda som vi måste kämpa emot här för alltid borta. Det finns ingen synd, ingen djävul, ingen frestare, inte när den gamla köttet kvar. Där är saligheten, det som kallas Abrahams sköte också. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Ja, så saligt kan det ju faktiskt bli. Om vi då också kan säga, som en gammal prästman när han låg på sitt yttersta: på det liv som jag inte har levat och på den död som jag inte har dött grundar jag mitt eviga liv. Och tänk, Salig är varje syndare som har den tron och bekännelsen, ty livet är förvärvat av Herren Kristus. Livet delar han ut fritt och för inte. Genom tron alena får du ta emot det. Alla ansträngningar som är förgäves, de får du lämna bakom dig. Herren Jesus Kristus har fullgjort allt vad som krävs i Guds heliga lag. Han har ju sagt att inte den minsta prick av lagen ska förgås. Så försök inte pruta med Gud på det viset. Men allt sammans är redan uppfyllt av Herren Jesus Kristus i hans liv och hans död. Och så predikas nu för oss alla syndare salighetens budskap. I Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du salig, du och ditt hus. Amen. Lovad var det du, Herren Jesus Kristus, att du tog dig an oss arma syndare. Guds heliga lag, som inte låter pruta sig en enda millimeter, som låg tung över oss, som en börda vi aldrig förmådde uppfylla, den tog du och gick under frivilligt i vårt ställe, och till Guds välbehag uppfyllde allt sammans, så att intet fattas. Det straff och den vrede som låg över vår synder och vår överträdelse, dem tog du frivilligt på dig, ditt heliga lidande, din oskyldiga pina och död, och skaffade så en fullkomlig försoning för oss inför himmelens Gud, så att vreden är utbytt till Guds välbehag. Nåd och salighet låter du strömma över oss genom dina heliga nådemedel. Håll vårt hjärta fast vid detta i alla våra livsdagar. Amen. Vi ska sjunga. Vad tänkte jag? 393. 393 tar vi.